Välkommen till Radio Rödlöda som sänds över Gävlena Radio på 102,7.
Jobba mindre, dansa mer.
Jobba mindre,
dansa mer.
Jobba mindre,
och dansa mer.
Organisera mer.
Jobba mindre, festa mer.
Jobba mindre,
testa mer.
Jobba mindre,
siesta mer.
Ja, där hörde ni Cats and Dinosaurs med låten Jobba mindre. Välkomna till Radio Rödlöda med Vänsterpartiet Gävle. Vi sänder ytterligare några lördagar framåt mellan 12 och 13. Och ni kan också höra programmen i efterhand via radiogavle.se. Idag i studion så har vi några ärade gäster. Vi har Ulla Andersson som är regionråd och vi har Samuel González Westling som då är riksdagsledamot i länet för Vänsterpartiet.
Tjena, tjena.
Hallå, hallå.
Tack, tack. Och vi tänkte bara börja med att höra, vad är ni för personer egentligen? Ulla Andersson, du är från Bollnäs, stämmer det?
Det stämmer ju jättebra. Och det är ju inte bara jag som är från Bollnäs, utan även C.O. Hermansson är ju född i Bollnäs. Bara det alltså. Nej då, men jag är född i Bollnäs. Pappa var tredje generationen SJ-are. Och mamma var dagbarnvårdare, aktiv i kommunal. Och så småningom blev de småföretagare också. Så, ja.
Ja, och vilken slags karriär gjorde du själv då?
Oj. Ja, det var ju lite omvägar. Det var ju tur att man växte upp i någon form av välfärdssamhälle. Men min pappa dog när jag var 17. Så jag hoppade av gymnasiet. Och sen fick jag utbilda mig då. Ja, och på den tiden och var ung, då fick man ju inte gå arbetslös. Så då fick jag jobba med intellektuellt funktionsnedsatta och jobba på posten på sjukhus och sådär. Och så småningom började jag vikariera på dagis som det hette då. Och då fick jag en utbildning till barnskötare. Och sen så småningom så utbildade jag mig till förskollärare.
Ja, intressant. Vad säger Samuel? Du kommer någonstans från västkusten har jag hört ryktas om.
Ja, nej, men jag är född i Göteborg, men jag flyttade därifrån när jag var 6 år till Vårgårda som ligger 7 mil därifrån. Och där växte jag upp, gick i skolan, bodde tillsammans med mamma och mina bröder där. Ja, vad ska man säga? Jag pluggade på gymnasiet men hoppade av. Jag gick färdigt min utbildning på folkhögskola på Axvall. Folkhögskola utanför Skara.
En klassisk folkbildningskarriär således.
Ja, slutade på posten. Så. Mm. Jag är fortfarande anställd på posten som brevbärare.
Ja, du känns ledig från din postbrevbärarverksamhet för vår riksdagsledamot.
Ja, precis.
Men du hade ingen 900 000 i månadslön som vd på Postnord i alla fall?
Nej, inte direkt. Jag tror att min månadslön, jag får ju fortfarande lönebeskeden där. Jag har 24 000 någonting.
Viss skillnad du?
Ja, lite.
Hörrni, vad kan man med sig om? Finns det barn och barnbarn? Hur står det till med det?
Alltså, jag har ju en dotter, 2 barnbarn. Och vi på grannar, det är ju rätt lyxigt. Så jag brukar springa över dit i pyjamasen på morgonen innan de ska gå i skolan. Om jag inte måste väg snabbare till jobbet, för då går jag över i jobbkläder. Men grannarna är vana att se en kvinna komma struttande i morgonrock eller pyjamas.
Ja, nej, men jag har två barn som bor i Hofors. Varannan vecka med mig och varannan vecka med sin mamma. Och sen så har jag ytterligare två barn, en bonusdotter som bor i Stockholm och en lilla syster till henne som är fyra.
Det är gott om sysselsättning, hör jag. Men jag har också hört att Ulla, inte du dinosaurie ibland?
Jag har en alternativ karriär som dinosaurie, ja. Om ni behöver någon kurs eller utbildning hur man är dinosaurie så kan jag ställa upp.
Låter strålande. Hur är det med husdjur?
Inga husdjur.
Inga husdjur.
Jag har haft katt en gång i tiden, men inte nu mer.
Nej. Men Ulla har väl desto mer, va?
Alltså just nu har jag inte vi några husdjur alls. Vi hade katt i 30 år. Och sen blev det så tomt. Och hönor har jag haft och hund har jag haft. Och... Men min dotters familj, de har hund och... Vi är liksom, ja du vet,
det är den som
vi är mormor och morfar och även till hunden. Mm.
Det är lite svårt att ha husdjur också när man bor så som jag gör nu när man åker till Stockholm fram och tillbaka. Så man kan ju inte lämna husdjuren ensamma.
Nej, det funkar inte så bra det där. Nej.
Hur är det med fritidsintressen, hörni?
Alltså jag tycker om att titta på fotboll.
Jag är fotbollsfan. Ja. Och Ulla, vad tittar du på?
Alltså jag gillar ju att odla. Det tycker jag är jätteavkopplande och härligt. Sen umgås med familj och så. Jag tänkte, jag har ju varit i samma situation som Samuel. Och man är borta ifrån, hemifrån så mycket. Så när man väl är ledig, då vill man liksom vara med de sina. Så tyckte jag det var i alla fall. Man orkar liksom inte så mycket mer.
Nej, men jag håller med hemma. När man inte är i Stockholm så håller man sig hemma väldigt mycket. Så det är... Sen så är ju barnen, de som Ludvig och Oliver som är i Hofors, de håller ju sig för sig själva. De är ju tonåringar nu, så att de är inte så superintresserade av att hänga med pappa som är lite...
Jag brukar åka och titta på fotboll och innebandy och sånt där när barnbarn har spelat. Det är jättekul.
De växer upp så fort, fast man inte riktigt tror det. Hörrni, vi tar och kör en låt och sen så får vi höra vad ni gör inom era respektive uppdrag. Det var väldigt intressant det här. Att den inte sätter igång, men vi tar katten Dinosaurus istället.
när hatet bara växer i vårt land. Hur kan jag sjunga om att den blåa himlen ler mot mig, när boenden och läger sätts i brand? Vad är det här för tid som vi lever i? Vad är det här för samhälle vi håller på att bli? Hur kan jag sjunga om att jag vet att allting ordnar sig, när barnen drunknar utan att vi sträcker ut en hand?
Ni hörde Cats and Dinosaurs igen, och Mollsving var låten. Vi fortsätter med våra gäster Ulla Andersson och Samuel González-Wessling och hör efter hur det är att ha de här uppdragen man har. Om vi börjar med dig, Ulla, som är regionråd. Vad gör ett regionråd egentligen? Vad innebär ditt uppdrag?
Att försöka utveckla sjukvården, att driva de frågor vi har gått i val på. Att förvalta det förtroende man har fått. Jag försöker vara ute jättemycket i verksamheten och plocka upp det personal och patienter säger att man tycker behöver. Och jag kan väl säga att det är tyvärr en väldigt underfinansierad vård. Och det ser man konsekvenser av, inte minst i bristen på personalförsörjning. Det slår ju igenom väldigt, väldigt mycket. Häromdagen så fick jag höra om en farbror som hade väntat på ambulans i 6 timmar, och före det var det en nära anhörig till mig som fick vänta i 2 timmar. Man blir så jädra förbannad, om ni ursäktar att man svär i radion, men man vet att det finns pengar i staten och samtidigt så skär man ner i sjukvården i hela landet. Det är så cyniskt. Eller vad säger du, Samuel?
Ja, men jag är så fascinerad över hur hela den här debatten utvecklar sig, särskilt när man lyssnar på hur regeringen pratar, framförallt. För att det är ju sånt, hur ska man förklara det? Det är ett sånt konstigt sätt att förklara hur verkligheten fungerar när man liksom säger att ja, men vi satsar massa pengar på välfärden. Och sen så visade det sig att sjukvården ändå måste skära ner och skolorna behöver skära ner på personal, och hur allting hänger ihop. När Sveriges kommuner och regioner, alltså den här samarbetsorganisationen som alla kommuner och regioner är med i, de säger att ja, men det behövs 30 miljarder extra från staten för att vi ska kunna bibehålla den här nivån på välfärd som vi har idag bara. Och sen så säger staten att ja, men vi satsar mer än vi någonsin har gjort. Mm. Vi ger 16 miljarder. Mm. Då blir ju resultatet, då förstår ju alla att det saknas ju någonting där.
Men det är inte bara det att det saknas, för de ger ju inte de där 16 heller, för de har ju dragit undan en massa pengar först. Ja. Så är det till exempel i sjukvården. De säger att de har gett, jag tror det är 10 miljarder de säger. Det var 3 realt. Resten hade de tagit bort innan. Mm. Så det är liksom så mycket fuffens med siffror, och jag förstår ju att folk har jättesvårt att hänga med. Där säger regeringen att vi satsar jättemycket. Men i verkligheten är det ju någonting helt annat. Mm. Och det ser man ju ute på golvet. Där sjuksköterskor får springa fortare och fortare. Och man inte orkar jobba vidare. Och vi skulle ju liksom behöva satsa på bättre arbetsvillkor och löner. Kom ihåg covid. När man skulle applådera och sen skulle man satsa på de anställda. Det vart inget mer än applåder.
Ja, men
liksom.
Vi såg ju vad som hände då när vi hade pandemi. Så såg vi ju att hela samhället, det var ju larmrapport efter larmrapport. Det dog tusentals människor, och alla pratade om att ja, men det här är för att välfärden är underfinansierad. Mm. Alla gick ut och lovade att ja, men vi ska satsa på det här. Mm. Nu ska vi se till att det här byggs upp igen så att vi har ett samhälle som fungerar för alla. Och sen så händer ingenting.
Minnet är kort.
Ja, och sen så men framförallt så är det ju anmärkningsvärt när man pratar som där i det forumet där jag är i riksdagen. Mm. Då, det som de framförallt säger, när jag frågat statsministern direkt och frågat varför ser det ut på det sättet? Nu skriker regionen efter mer pengar till sjukvården. Mm. Och då säger svaret på det är att ja, men vi har gett pengar. Mm. Men sjukvården är regionernas eget ansvar. Mm. Som att varje region var en isolerad ö från övriga Sverige. Och ja. alla ska på egen hand hantera.
Och vet du vad de säger här i Region Gävleborg? Jag sa att minnet är kort. Jag skulle vilja säga att den politiska viljan är minimal. Det är väl det handlar om egentligen. Men här i regionen, där säger då Patrik Stenvard som är regionstyrelsens ordförande här. Ja, det är ju Moderaterna och SD som styr här med KD och Sjukvårdspartiet. Då säger de att nej, men regeringen kan inte ge någon mer pengar. För det är inflation. Och det är den som måste bekämpas. Precis som att inflationen skulle öka om vi opererar folk i tid. Ja. Och mormor fick den omsorg hon behöver. Liksom. Det är sådant resonemang som man, det bara kryper in. Och jag tycker att det är så typiskt högen.
Ja.
Det finns alltid en anledning att hålla tillbaka utvecklingen av välfärden. Att skära i välfärden. För det är alltid prioriterat att sänka skatter. För sänka skatter, det ökar ja. Inte inflationen.
Nej, det är så himla konstigt. Mm. Och det här är ju, alltså, just när det gäller det här med att det skulle öka inflationen för att man satsade på välfärden. Det har ju Konjunkturinstitutet sagt att det har ingen påverkan överhuvudtaget. Utan det skulle snarare bara kunna hjälpa till för att kunna bekämpa den.
Vad man undrar över, det är ju, hur ska den vanliga medborgaren kunna få koll på det här? Att när man säger att man till exempel satsar 7 miljarder, vilket man hört, att det ändå inte leder till mer pengar i välfärden eftersom det är 30 miljarder som saknas. Hur ska det komma fram?
Jag tänker att om man läser tidningen och så jag läst, nu ska vi ta bort 50 undersköterskor här på Helsingborgs sjukhus. Uppe i Hudiksvall så har de tagit bort en vårdavdelning för, inom psykiatrin. Det är liksom bara att ta del av alla berättelser som kommer så förstår man ju att det är något som är fel.
Ja. Men högern brukar ju säga att ja, men kommuner och landsting de har ju himla massa reserver som liksom är finansiellt säkrade.
Ja, alltså det där är ju en liten sanning med modifikation kan man ju säga. För det första så är det ju inte helt enkelt att bara säga att man ska kunna använda de där pengarna för det är inte riktigt förenligt med den lagstiftningen som har varit. Där lagstiftningen faktiskt säger specifikt man får inte använda de reserverna när, för att bekämpa inflation eller när det på underskott som har kommit av inflation. Men sen så är det ju så att det är inte alls så att alla har så mycket pengar, alla kommuner och regioner, utan det är ju några enskilda kommuner och regioner som har, framförallt kommuner då, rika kommuner som har sparat väldigt mycket pengar. Och det, och när man slår ihop det här, då kan man säga att ja, men kommunerna har ett överskott. Men det är ju några enskilda kommuner. Det är ju massor av kommuner. Om man bara tittar här i Gävleborg så är det ju många kommuner som har gigantiska underskott istället. Hofors till exempel har ju haft jätteproblem under flera år.
Ja, det hjälper ju inte att grannen är rik om man själv inte har pengarna. Några ord innan vi tar nästa låt om vad ni sysslar med nu aktuellt. Vad vi driver för egna frågor. Tre stycken får ni max. Och Ulla, jag vet att du sysslar med välfärdsbrottslighet till exempel.
Jo, det gör vi ju verkligen. Tyvärr är väl inte intresset så stort hos majoriteten. Men på grund av privatiseringarna så har man ju öppnat upp ett smörgåsbord och det är tydligt, de brottsbekämpande myndigheterna har ju slagit larm och sagt att välfärden är nu den nya kassakon, till och med ger mer pengar än narkotikan för den ekonomiska brottsligheten. Och vi försöker driva på att man ska öka kontroller och på olika sätt sätta in åtgärder för att vi vill ju inte göda den ekonomiska brottsligheten. Men tyvärr så är väl intresset att upprätthålla privatiseringarna större. Så det är en av frågor vi driver. Sen driver vi väldigt mycket på för förbättrade arbetsvillkor för personalen och att också satsningar på psykiatrin. Men det är ju inte lätt alltså, eftersom vi sitter i en väldigt svår ekonomisk situation. Vi försöker finansiera våra reformer och halvera konsultkostnader och sånt där som vi tycker, varför ska vi göra det? Vi har ju liksom inte ens pengar till vården.
Kort sagt, ni har helt enkelt budget också för det ni föreslår.
Ja, det har vi, såklart.
Tre från Samuel då?
Ja, men, alltså, men det hänger ju ihop från riksdagen. Om vi tänker på vad Vänsterpartiet föreslår så föreslår ju vi att vi ska kunna kompensera kommunerna och regionerna de underskott som man faktiskt har för att man ska kunna åtminstone bibehålla den nivån av välfärd som man erbjuder men också kunna göra vissa satsningar. Men framförallt är det viktigt att vi kan bibehålla den nivån. Det är en av sakerna som vi föreslår och det kommer krävas att man gör vissa saker. Till exempel så måste vi titta på hur ser skatteuttaget ut då? Och då behöver vi ha en omfördelande effekt. Vi har haft en, alltså flera decennier lång period av att människor, att de allra rikaste har kunnat sko sig på att man har sänkt skatterna. Vi behöver se till att de människorna betalar tillbaka till samhället det som de har fått. Inte allting, men en liten del. De får dela med sig helt enkelt så att vi kan gemensamt finansiera den välfärden som vi faktiskt förtjänar i samhället.
Lite bättre äldreomsorg och sjukvård.
Ja, men
du ser.
Ja, kanske lärare i skolan.
Sånt som man pratar om i valrörelsen.
Ja, ja, det vore roligt.
Till exempel, nästa låt hoppas jag få igång nu.
Som stampar genom drivisen i Kvarken med träningspass på Ullevi i Dis. Gränsstation i Tornio och en gumma på en spark. Landsort fyr där snöstormen drar in. Tät snö som gloppar i Maria Bergs backar. Hett och svett och statt i Hallensand. En tradar i ett snöre mellan Kiruna och Fjärran. Flämtande ljus.
Där hörde ni Monica Törnell sjunga Vintersaga, en låt ursprungligen från Ted Ström. Men tycker det här var en fin version också. Nu ska våra gäster Ulla och Samuel få prata om lösningar på välfärdskrisen och vad vi kan göra.
Vet du vad jag tänkte på, Samuel? När vi satt och lyssnade på Monica Törnell här.
Vadå?
Ja, men jag satt i riksdagen, så var det väldigt mycket diskussioner om det här överskottsmålet som staten har. Det betyder att staten ska ha ett överskott varje år för att vi skulle klara av de demografiska förändringarna som skulle komma. Och de är ju här nu. Vi är ju mitt uppe i det. Liksom. Staten har sparat en massa pengar under en massa år för att vi skulle använda nu.
Ja, vi har ju en av världens lägsta statsskulder överhuvudtaget.
Ja, så egentligen hela den här underfinansieringen av sjukvården, äldreomsorgen och skolan som är nu, den är liksom bara för att man politiskt inte vill satsa på välfärden. Jag kan inte liksom dra någon annan slutsats. Nej. För pengarna finns ju.
Nej, alltså den andra slutsatsen som man kan dra ur det är ju att man vill göra någonting annat.
Ja, precis. Och vad kan det där andra vara, tror du?
Ja, det skulle man ju kunna fundera på. Jag tror att det kanske har att göra med skattesänkningar.
Ja, lite mer så här, rutbidrag för att vattna blommor, ja, och bära in posten och låta bli att städa och sånt där.
Ja, alltså det är ju ändå en ganska intressant fråga. Om man skulle fråga människor, om man skulle ställa den frågan till folk i allmänhet. Mm. För det är oftast inte så här. Alltså, om man ställer frågan så här, skulle du vilja ha möjlighet att kunna göra just de här sakerna? Mm. Till exempel att man får hjälp med att städa och sådär. Att du skulle kunna få betala lite mindre pengar för det. Om man bara ställer den frågan rätt ut så skulle ju nog ganska många säga ja till det. Ja. Men om man ställer det mot vad alternativet är. Mm. Att ja, men du kan få välja mellan att du kan få betala lite mindre för att få städhjälp hemma. Mm. Eller så kan vi se till att vi har personal på sjukhusen som kan se till att vårda människor. Mm. Eller att vi har personal i skolan som ser till att eleverna kan ha en undervisning. Att det finns kringpersonal som kan ta hand om de eleverna som har extra stöd, har behov av extra stöd. Mm. Då tror jag att svaret skulle bli lite annorlunda. Mm. Jag saknar lite grann av att... Av
konsekvenser.
Ja, men alltså, politik handlar ju om att man prioriterar olika saker, och det är ju det man får göra jämt. Mm. Och det får man ju göra när man har sin privata ekonomi också. Mm. Man har ju sin lön som man har att hantera och röra sig med. Mm. Och då får man ju välja, alltså har man en begränsad summa pengar, då måste man ju välja, om man vill jag göra den ena saken eller vill jag göra den andra saken.
Mm. Och ett bra alternativ, liksom, jag brukar försöka ställa lite saker mot varandra. RUT, alltså det här bidraget man får för man tar hem någon som städar åt den. Det kostar ungefär 7 miljarder per år. Det var ett högkostnadsskydd det tandvården skulle kosta. Är det bättre att laga tänder eller... Ja, jag tror de flesta skulle säga att ja, tänderna är viktigare. Liksom.
Och då kan man ju säga att ett högkostnadsskydd i tandvården, det innebär ju att i princip att det skulle vara som att man går till sjukhuset. Ja. Så mycket som man betalar för att gå på ett läkarbesök, så mycket skulle man behöva betala för att gå till tandläkaren.
Ja, du skulle slå i ett tak och sen så skulle det liksom... Så skulle man ge folk de alternativen, så tror jag att det skulle bli mycket lättare, med apropå Seppos fråga där tidigare, att hänga med. Liksom. Vad är det vi håller på med? Vad är det vi gör?
Men jag tror att vi har ju hamnat i en situation idag. Alltså, de senaste decennierna har ju inneburit att man har pratat om att samhället måste krympa. Man måste se till att det har funnits någon typ av liksom föreställning om att om vi bara sänker skatterna, då kommer det stimulera ekonomin så mycket att det kommer bli ännu mer pengar. Och då kommer man kunna finansiera välfärden med hjälp av det. Och nu har vi ju prövat det här i 40 år. Och vi ser att det har inte blivit bättre. Nej. Då kanske det borde på sin plats att vi gör den utvärderingen och kommer fram till att vi kanske ska göra någonting annat.
Och dessutom, förutom att man då har sänkt skatter så här långt, har man ju dessutom privatiserat. Så de pengar vi skulle kunna lägga på sjukvård eller skola eller äldreomsorg, en stor del av de pengarna går ju till annat, som kontroller, för det, på något vis måste vi ju kontrollera fast vi inte kan det. Ja. För det är omöjligt att kontrollera att du har fått den vård du skulle ha i efterhand, så att säga. Och det går till reklam och det går till vinster, inte minst till bolagsägarna.
Ja. Nu kontrollerar vi vad nyheterna säger.
Det gör vi.
Nu blir det nyheter från Vänsterpressen.
I fredagens Dagens ETC är huvudnyheten en intervju med Ida Gabrielsson med rötter i vårt län från Sandviken. Ida har blivit Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson efter Ali Esbati som flyttat till Norge. Artikeln beskriver Ida som svärande och frispråkig, kanske för frispråkig arbetarklass-tjej från bruksorten. Hon ska ha gjort sig ovän med miljödelen av sitt parti när hon förespråkade mindre flygskam och mer klassanalys i klimatpolitiken i valrörelsen. Artikeln tar upp om hur hon får sina föräldrar på telefon som undrar hur det kan vara när politiker pratar om satsningar medan de bara blir färre kvar där de arbetar i kommunen. Ida får svara att när högerpartierna pratar om 7 miljarder som en satsning så är det egentligen 30 miljarder som saknas för att behålla som det var året före. Ida Gabrielsson gör ingen hemlighet av att hon vill se Magdalena Andersson som statsminister i nästa regering. Men socialdemokratin måste tydligt vara villiga att återigen satsa på att bygga välfärden och Sverige starkt. Du kan läsa mycket mera i tidningen. Från veckans nyhetsmagasin ETC plockar vi en artikel om hur högern vill minska skyddsombudens makt. Högern vädrar morgonlyft och vill både minska möjligheten till sympatistrejker och ge sig på fackens skyddsombud. Trots att både skyddsombuden och kollektivavtalen är ett stöd för seriösa arbetsgivare för att säkra en konkurrensneutralitet på arbetsmarknaden. Högern ogillar starkt att folket läser vänstertidningar. Därför har de beslutat ändra pressstödet till nackdel för nationella tidningar och även försenat utbetalningen av pressstödet över flera månader. Nu har den första vänstertidningen gått i konkurs som en följd av de ändrade reglerna. Internationalen som ägs av Socialistisk politik, vilket var tidigare Socialistiska partiet. Det innebär dock inte att tidningen upphör med utgivningen. Den har dock upphört med utgivningen på papper och numera bara en nättidning. Den görs numera av ideella krafter men ges fortfarande ut av tankesmedjan Socialistisk politik. Så tar vi en nyhet från Internationalen, från deras hemsida. Där skriver de att flera fackförbund i Finland nu tar ut sina medlemmar i en politisk strejk under olika omgångar mellan den 31 januari till 6 februari. Strejken är en protest mot högerregeringens nedskärningar i välfärden och inskränkningarna av fackliga rättigheter. Konflikten har legat och gäst sedan i höstas då den nytillträdda statsministern Petteri Orpo från Borgerliga samlingspartiet förkunnade sina planer på en sträng ekonomisk åtstramningspolitik. Cirka 100 000 finska arbetstagare beräknas delta i strejken. Läs vänsterns nyheter på etc.se, flamman.se och internationalen.se.
I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, yeah, it's a down inside. Life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the sky. I'm waiting for
Och där tonade Queen It's a Hard Life ut. Nu ska våra gäster Samuel Andersson och inte alls. Samuel heter Samuel Gonzales Westling. Det var jag som dabbade mig här. Och så är det Ulla Andersson som också sitter här och väntar på sin tur att få prata igen. Och nu kommer vi in, glida över till lite klimat. Varsågoda.
Ja, jag blev en lite hybrid där av jag och Ulla.
Men... Ja, det passar ju bra.
Nej, men det som är med välfärdskrisen, det är ju att det är ju inte bara, handlar ju inte bara om sjukvård och skola och sådana saker. Utan för att vi ska kunna ha ett samhälle som fungerar så måste man ju se till att man också kan ta sig någonstans. Eller att man kanske har el i huset och sådana saker. Samtidigt så står vi ju inför en klimatkris. Eller vi har en klimatkris just nu. Och det är ju egentligen det är ju det största hotet mot mänskligheten någonsin i historien. Och då behöver vi ju göra allt vad vi kan för att vi ska kunna ta oss ur det. Tyvärr så har ju den här regeringen valt att inte göra särskilt mycket. Snarare har man gjort så att utvecklingen går bakåt. Men Vänsterpartiet har ju föreslagit en rad olika förslag som man skulle kunna göra. Till exempel när vi ser nu att tågen står stilla. SJ har ju aviserat att man inte längre kommer kunna boka om sina biljetter till exempel senare i år. Då tycker ju vi att det vore rimligt att man satsar ordentligt med pengar på det. Och då skulle ju istället, alltså när vi har de här, när vi har en så låg statsskuld som vi har, alltså den är ju nästan farligt låg om man jämför med omvärlden, då skulle vi ju kunna använda oss av det för att kunna investera oss ur den här klimatkrisen för att samtidigt göra nytta för samhället i övrigt. Och då skulle vi kunna bygga ut järnvägen. Vi skulle kunna bygga ny järnväg, vi skulle kunna restaurera den som vi har och se till så att folk kan ta sig till olika platser. Men vi skulle ju också kunna se till att vi har el på plats så att man kan bygga ut överföringen av el från norra delen av Sverige till södra delen utan att det ska behöva kosta extremt mycket pengar för vanliga människor. För det, den utveckling som vi har idag, den gör inte så att det blir bättre för människor. Och det är också en stor anledning till att vi har den inflationen vi har.
Kan man hoppa in med en fråga där? Vad tänker Vänsterpartiet om elbilar? Nuvarande regeringen tog ju bort hastigt och lustigt elbilssubventionen. Och jag har läst att man har haft tankar på en folkelbil rent av.
Ja, men vi tycker ju att om man ska ge ett stöd till människor för att man ska kunna göra den här omställningen, då måste man ju göra det så att då kan man inte tänka så här att det ska vara de rikaste som börjar. Utan då måste vi se till att alla människor kan göra det. Och då ska det ju vara så att man måste se till att det finns bilar som vanligt folk kan köpa. Så att man har en vanlig inkomst och så kan man köpa den här bilen. Och då skulle det vara att man kan få ett stöd i sådana fall på bilar som upp till en viss summa. Istället för att det ska vara liksom för de här monsterdyra bilarna som ligger i miljonklassen. Mm. Så att det är väl den lösningen som vi tycker vore rimligt.
Det är ju redan så att den som har en villa och har egna solceller nästan laddar sin bil gratis emellanåt. Så det låter ju som en väldigt bra idé med det där med solceller. Och det finns tankar om ett nätverkssamhälle där många, många fler bidrar med solcellsel till sina grannar och in i nätverken. Hur tänker Vänsterpartiet kring det då?
Ja, men vi tycker att det är väldigt bra att människor... Alltså, så här är det ju när det gäller klimatkrisen, att alla människor ska ju göra det de kan. Det är väldigt bra när människor gör det. Men vi kan inte lägga ansvaret på klimatomställningen på vanliga
enskilda
individer, utan vi måste ju se till att det är samhället som tar det ansvaret. Och det är därför som det är viktigt att staten använder sig av de resurser man har för att man ska kunna se till att omställningen blir av. Om inte samhället tar det ansvaret så kommer det ju vara upp till var och en. Och när de rikaste inte gör det, vad ska människor i allmänhet känna?
Och det är lite svårt för dig och mig att dra en järnvägssträcka liksom, eller se till att biljettpriset på bussen är rimligt så att folk väljer bussen istället för bilen och sånt där. Så det måste man ju ta ett samhälleligt ansvar för.
Ja, och det vore ju ganska orimligt om vi hade två företag som byggde varsin järnvägssträcka från samma plats till en annan. Om vi skulle ha en järnvägssträcka från Gävle till Oslo till exempel, så vore det ju kanske väldigt dumt att ha två olika företag och det bara ett, man bara får köra själv på varsin järnvägssträcka. Det blir väldigt dyrt och väldigt omständigt. Utan då är det bättre att vi har ett. Det är ju liksom, infrastruktur är ju någonting som vi har gemensamt att använda oss av.
Ja, och tittar man till exempel på Tyskland, där man har infört ett jättebilligt kort där man kan åka kollektivt i hela Tyskland. För att, ja, om det var, ja, det var så billigt.
Ja,
som
nej,
man...
men vi har faktiskt samma förslag. Mm. Har vi lagt samma förslag, vi kallar det för Sverigebiljett.
Mm.
Det skulle kosta 450 kronor i månaden. Mm. Att då skulle man kunna åka tåg i hela Sverige. Ja, tåg och buss i hela Sverige.
Det var lite därför jag kom in på Tyskland. För jag tänkte att då får du säga det.
Ja,
ja men det där låter alldeles förträffligt. Nu tycker jag att vi lägger på en skiva till.
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. This is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. It's time for Africa.
I will have a journey, biggie, biggie, mama, one, A to Z. My teeth are selling my journey, biggie, biggie, mama, from East to West. My teeth, waka, waka, my, eh, eh, waka, waka, my, eh, eh. Sangha, sister, my, zimbu, yeah, cause this is Africa.
For Africa, Dango, eh, eh, Dango, eh, eh, Samina, Mina, Sangalewa, Anawa, ah, ah, Dango, eh, eh, Dango, eh, eh, Samina, Mina, Sangalewa, Anawa, ah, ah. This time for Africa, this time for Africa.
We're all Africa, we're all Africa.
Och där hörde ni Shakira och Fresh Ground, Waka Waka heter låten. Och nu får vi höra lite mer om kanske husbyggande.
Ja, nej, men jag tänkte lite på det. Att det är ju inte bara liksom omställning när det gäller hur man transporterar sig, utan det är ju också så att i länet så är det ju hälften av länets kommuner har bostadsbrist.
Mm.
Och det vill vi ju också satsa pengar på för att kommunerna ska kunna bygga. Alltså man måste kunna bygga bostäder så att folk har någonstans att bo.
Och till rimliga hyror?
Ja, men definitivt. Alltså det är ju den utvecklingen som vi har sett nu. Det är ju det var länge sedan som vi hade något liksom organiserat stort projekt där man byggde upp så att folk hade bostäder. Och det är ju, i många kommuner så är det också otroligt eftersatt underhåll. Och det är ju energikrävande på sitt sätt. Och det är också ett problem för klimatet. Mm. Så att skulle man satsa och investera i de här delarna så skulle man ju kunna se till att man gör omställningen på det sättet. Men bor man i hyresrätt så är det är ju lite svårt att kunna påverka sin hyresvärd att kunna göra de sakerna själv. Om man nu vill att människor ska ha sitt eget ansvar.
Jo, men man skulle ju, jag tänkte på, vi har ju rotbidrag. Mm. Tänk då att hyresstöd som också styr mot energieffektivitet, men också som det är, men det behöver ännu mer, pressa ner hyrorna så att det blir rimliga hyror för vanliga löner för människor. Och jag tycker liksom, vi pratar här om underfinansiering och sånt. Mm. Men det vi gör när vi håller på så här, det är att vi lämnar efter oss en jätteskuld till kommande generationer. Vi har byggt upp ett välfärdssamhälle och så låter vi liksom det förfalla bit efter bit. Och så ska de då bygga upp det igen för att vi inte tog vårt ansvar. Ja. Det är liksom, och här sitter du och jag och vi pratar om ändå möjligheter. Mm. Vi har ju möjligheter att göra ett annat val. Och så börjar man ju tänka på kriget i Gaza.
Ja.
Vad har de för val? Finns ens husen kvar om det här kriget tar slut någon gång? Finns människorna kvar liksom?
Ja, de har inte ens mat.
Nej.
Alltså det är fruktansvärt. Ja. Den utvecklingen som vi har där. Det är ju, FN och Amnesty beskriver ju det som pågår i Gaza just nu som krigsbrott.
Det är ju krigsbrott.
Ja.
Folkrättsbrott.
Ja. Ja, Sydafrika har ju anmält Israel för folkmord.
Mm.
Och det har ju internationella domstolen i Haag har ju gått vidare med den utredningen nu.
Mm.
Den utvecklingen är fasansfull. Det går ju inte att ta, alltså det som händer i Gaza just nu, det är så ofattbart så att jag är ju svårt att beskriva det med ord. Det är så otroligt, man blir så berörd. Och samtidigt så är det liksom, det är så många människor som far illa.
Mm. Och jag är ju ganska mycket på sociala medier och jag försöker dela liksom vad som händer i Gaza och så brukar jag lägga till något, det här måste få ett slut, eller ja, du förstår, det här är vidrigt, det här är folkrättsbrott, ja, och så får man sådana här kommentarer om, ja, men Hamas dödade, ja, det var ju terrorbrott, men hur många barn, hur många civila ska tvingas dö på grund av det, helt oskyldiga, hur många barn ska tvingas amputera sina ben? Hur många barn ska bli föräldralösa? Hur många barn ska dö innan liksom, man sätter stopp?
Ja, men man måste ju också kunna separera de här två sakerna. Det är liksom, det som Hamas gjorde, det var avskyvärt. Det var vidrigt. Det får inte lov att ske.
Nej, och ska ställas inför rätta.
Ja,
de ska...
definitivt. Ja. Men det som händer i Gaza just nu, det är också avskyvärt och vidrigt. Det får inte heller ske. Vi måste, och där måste ju det internationella samfundet, alltså omvärlden måste ju ingripa på något sätt för att försöka förhindra att det här sker. Och tyvärr så ser vi ju att den svenska regeringen gör ju ingenting i det här.
Nej.
Utan snarare ser vi företrädare som nästan rättfärdigar Israels agerande.
Ja, igår kväll såg jag på SVT att Israel planerar att gå mot Rafah. Och där har ju flyktingarna samlats. Och man bara känner, vad ska det här bli? Men en annan nyhet som också kom igår, som jag ändå gjorde att det kändes lite bättre. Det var att både Spanien, USA och England började prata om att erkänna Palestina som stat. Och det skulle ju göra situationen i en förhandling annorlunda.
Ja. Ja, nej, men det tror jag skulle vara väldigt bra. Det
skulle vara en styrka.
Ja, det har ju Sverige redan gjort.
Ja.
Så det, där har ju vi legat före. Det är också ett tecken på hur Sverige har varit en föregångare i sådana här frågor tidigare. Men det är väldigt, väldigt beklagansvärt att vi ser att den här regeringen inte gör det. Utan snarare så har vi ju hört Tobias Billström som är utrikesminister. Han har ju liksom försvarat Israels agerande med att det skulle vara proportionerligt. Och det är ju i sak fel när han säger det, för att det är ju någonting som man i sådana, det är ju en juridisk term som bedöms utifrån hur man gör. Och att det skulle vara proportionerligt, det agerande som man gör, för att man ska uppnå syftet får man använda det nödvändiga våld. Men det är ju en rättslig bedömning som man gör i sådana fall. Och nu har ju internationella domstolen i Haag sagt att det här troligtvis inte är proportionerligt. Och då borde ju Tobias Billström faktiskt gå ut och korrigera det som han har sagt. Att det här, och istället driva linjen att Israel måste agera på ett sätt för att förhindra ytterligare mänskligt lidande.
Ja, det låter väl bra. Vi tar en liten låt på det.
Thank you. så bra. Man lär sig vad man inte alls vill ha. Och priset det blir alltid lika högt om man låtsas leva fast man dött. Det skulle nog vara ganska bra börja om och stå på noll ett tag. Men det är inte så lätt, så den tanken har jag övergett. En dålig dag är också bra. Man lär sig vad man inte vill ha. Och kanske kan man också se det med ett leende. Någon slags leende. Men att sitta där med stil och mitt i alltihopa kunna se det som om allt är poesi. Ja, världen det är vad den vill. Låt den snurra, jag sitter ändå still. En dålig dag är också bra. Man lär sig vad man inte vill ha. Och kanske kan man också se det med en leende. En dålig dag är också bra. Man lär sig vad man inte vill ha. Och kanske kan man också se det med en leende. Slags leende.
Svenska trion tonade ut där med en dålig dag är också en bra dag. Och sista ordet över till våra kära gäster i studion, Ulla Andersson och Samuel González Westling.
Det var lite... man tappar lite sugen där. Ska man göra det, tycker du?
Nej, men man blir inte vänsterpartist för att man ger upp lätt, liksom. Vi kommer ju fortsätta kämpa. Och det tror jag är ett viktigt budskap för alla andra där ute som känner att det är väldigt tufft just nu. Att man kan göra otroligt mycket för sin av egen kraft. Men man behöver inte tro att man ska kunna klara av att göra allting själv, utan det är då som man kan gå ihop tillsammans med andra. Man kan ju gå med i olika föreningar som kämpar för att man ska se till att protestera mot till exempel Israels krig mot Gaza, eller om man vill göra någonting annat, man kan ju gå med i ett politiskt parti.
Ja, eller kämpa för klimatet.
Ja, men till exempel. Alltså, det går att göra saker, men man behöver inte tro att man själv måste göra allting, utan det är ju när vi gör saker tillsammans. Det är då som vi faktiskt kan skapa ett samhälle som funkar,
funkar
för alla.
Ja, ett starkt samhälle.
Och då gör man ju det som man kan själv.
Ja.
Och sen så är det som man inte kan göra själv, det kan ju vara så att någon annan kan göra det.
Ja, solidaritet.
Det är ju det som är ett samhälle.
Sörj inte, organisera det.
Precis.
Tack.
Yeah. I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya.
I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll sleep in the ground.
One way or another, I'm gonna find ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna win ya, I'll get ya, I'll get ya. One way. I'll meet ya.
And if the lights are all out, I'll follow your course downtown. See who's hanging out.
Ni har nu hört Radio Röd Lördag med Vänsterpartiet Gävle på Gävles närradio på 102,7 MHz. Och påminner igen om att man kan höra programmen efteråt också efter några dagar på radiogavle.se. Och som sagt var, ni kan vara tillsammans, du kan vara tillsammans med andra och göra bra saker. Till exempel så är det Palestina-demonstration idag som samlas 13:15 kvart över ett på Stora torget och marscherar iväg upp till Södermalmstorg och kommer ner igen. Du kan vara med antingen på marschen eller på samlingen på Stora torget senare. Och dessutom så kan du få mot fritt inträde uppleva en kulturafton den 18 februari från klockan 18 sa jag, på Brunnsviks folkhögskola, gamla Ansgars hus, finns Brunnsviks folkhögskola numera. Och Vänsterpartiet har också en kö som du kan vara med i. Varje måndag klockan 18 samlas vi för en rolig sångstund.